Då börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack Herre Jesus för löftet där två eller tre är samlade i ditt namn, där är du mitt ibland dem. Och Herre, vi ber, öppna våra hjärtan, våra sinnen, öppna våra ögon, tala till oss, och Gud, från ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Timoteus, vad vet vi om honom? Ja, det vet vi en hel del, för att det är en person som har funnits med apostel Paulus under många, många år vid det här lagret. Och vi hittar honom lite här och där i Nya Testamentet. Vi vet att han kom ifrån Lystra, ligger i södra delen av Turkiet, södra halvan om man så säger av Turkiet. Och den här kullen ni ser där borta, det är Lystra. Inte utgrävt ordentligt i och för sig, men klart identifierat som Lystra. I kapitel 16, vers 1. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Så det vet vi om honom. Att på mammans sida hade han judisk påbrå. På pappans sida, där fanns det grekisk påbrå. Den judiska delen av familjen har tagit sitt ansvar vad det gäller undervisningen av den unge Timoteus. Han har blivit undervisad sedan barnsben. I andra Timoteusbrevets första kapitlets femte vers läser vi så här. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Enuise, och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Så här har vi det här med generationerna som kommer in direkt. Mormor, mamma och så sonen Timoteus. I tredje kapitlet, vers 15, läser vi så här. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Så att de har ju tagit sitt ansvar. De har undervisat den lille pojken Timoteus i gamla testamentets skrifter. Det har både mormor och mamma varit i farten och gjort. Och tagit sitt familjeansvar helt enligt det uppdrag som har getts i Bibeln. Att inskärpa det här hos sina barn. Och när möttes då Paulus och Timoteus? Ja, det är lite gissningar här. Troligen under första missionsresan. Paulus kom nämligen till Lystra under den första missionsresan. Och när han var i Lystra hände det väldigt mycket grejer. En man blev helad som var född lam. Det blev någon sorts väckelse där, men de fick för sig att de skulle offra till gudarna. De trodde att gudarna hade stigit ner ibland dem i form av Paulus och Barnabas. Och att det var Zeus och Hermes som hade kommit. Så det blev lite problem, men de fortsatte att predika. Och så kom det judar från tidigare städer där de hade varit, och de stenade Paulus och drog ut honom i stan. Vi tittar i Apostlagärningarna 14, vers 19. Från Antiochia och Iconium kom det några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Ja, det är ju för märkligt alltså. Vilken situation. Men det står en grupp lärjungar i Lystra samlade omkring den stenade aposteln. Och troligtvis står Timoteus där med sin mamma och mormor runt omkring Paulus. Och anledningen att vi tror det att Timoteus var där. Det här hände ju på den första missionsresan. På den andra missionsresan så börjar ju Timoteus resa med Paulus, och då har han varit kristen i flera år och har ett gott vittnesbörd om sig i hela trakten. Så att han måste ha kommit till tro innan Paulus och Silas är det som tar med honom på andra missionsresan. Och när vi reser i första Timoteusbrevet kapitel 1, vers 2, vi läser från vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel, på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår fader, och Kristus Jesus, vår Herre. Och att han kallar Timoteus för sitt äkta barn i tron tyder på att det var han som förde honom faktiskt till Kristus. Och då måste det ha skett under första missionsresan. Timoteus måste ha varit väldigt ung då, möjligen i sina tidigaste tonår. Han får följa med på andra missionsresan, och i Apostlagärningarna 16. Det är Paulus och Silas som kommer farande. Paulus kom också till Derbe och Lystra, där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonion talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna, till alla kände till att hans far var grek. Så Timoteus blir först omskuren och sen får han resa med Paulus. Vad som står på den där stenen ser ni nog inte, men det står Lystra på stenen. Så att det är alltså en sten som man har hittat i den här kullen som bekräftar att kullen är Lystra. Vem var han då, Timoteus? Ja, han verkar inte ha varit en sån här kaxig figur, utan snarare en ganska timid person. Han hade lite krångel med sin mage, förstår vi. I kapitel 5, vers 23 av första Timoteusbrevet. Drick nu inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. Så att, kan man ju undra, ska man dricka vin då, om man känner sig svag? Men vattnet var ofta inte så väldigt rent och bra. Och det var lätt att få alla möjliga parasiter och problem. Så att han tyckte han skulle dricka lite vin, mycket hälsosammare för sin mage. Så svag hälsa hade han tydligen ofta. I andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 6 och 7 så ser vi hur Paulus förmanar Timoteus. Jag påminner dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen, så finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så, han kanske inte var så där framåt, utan var en ganska timid människa, Timoteus. Och uppmuntrades att bruka den nådegåva som han hade och ta kraft i den heliga ande för att leva som en kristen. Han var absolut kallad att lida oavsett om han var timid eller inte. I andra Timoteus 1 och 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Så det gick liksom inte att vara en trogen Herrens tjänare på den tiden utan att ta in möjligheten av att få lida för Kristus. I andra kapitlets tredje vers liknar han det kristna livet att vara som en soldat. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Så det är en uppmaning att vara beredd att betala ett pris för Herren. Och vi vet att han fick sitta i fängelse också, Timoteus. Hebreerbrevets 13 kapitel, vers 23. Jag kan tala om för er att vår bror Timoteus har blivit frigiven. Om han kommer snart ska jag besöka er i hans sällskap. Så helt klart har Timoteus också suttit inne under en period. Vi vet inte så mycket om den perioden. Vi vet ju egentligen ingenting. Men vi har den här versen i Hebreerbrevet 13. Som visar att han nyligen har blivit frigiven. Vi ser att det utvecklades en väldigt nära relation mellan Timoteus och Paulus. Paulus beskriver det som en far-son-relation. Och Timoteus var en som hade bevisat sig på så många sätt. Paulus säger, jag har inte en enda en som Timoteus. Han är enastående. Vi läser Filipperbrevet 2, 19-23. Fängelsebrev från Rom till Filippi. Filipperbrevet 2:19. Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska kunna sända Timoteus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker om sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Så vilka betyg han delar ut. Det är, om man talar om rekommendationer och så ligger det här ganska högt upp. Han var verkligen som en son till Paulus. Fullständigt lojal. Och han vill inte ens släppa iväg honom egentligen till Filippen. Han vill avvakta lite tills han vet hur det går för honom. Vi förstår nu när det handlar om ett andligt testamente. Att överlämna den dyrbaraste skatten som aposteln Paulus gick och bar på. Själva evangeliet som hade uppenbarats till honom, att han överlämnar den till Timoteus, är egentligen inte särskilt överraskande. Det är egentligen självklart att det är just Timoteus han skriver till. Och vi kommer nu till andra Timoteusbrevet och vi läser kapitel 1, vers 1-5. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristus Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Till Timoteus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar alltid min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänk jag på dig i mina böner. När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Enuise. Och så nu, det jag övertygad om, också finns hos dig. Här har vi inledningen till andra Timoteusbrevet. Först tar Paulus upp sin kallelse, sitt uppdrag i första versen. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Han är alltså utsänd av Jesus Kristus. Han är hans apostel. Och hans uppdrag är att predika detta evangelium som han har fått, den här skatten. Evangeliet om liv. Och det här är liksom ingen småpotatis. det handlar om. Vi har, om man ska bara hoppa fram några verser och titta på den 10:e versen. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Aha. Alltså det är den mest uppkäftiga vers som jag sett i hela NT, i hela Bibeln. Jesus Kristus har gjort slut på döden. Smaka på den. Han har gjort slut på döden. Och istället så har han fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangeliet. Så det är det här uppdraget som aposteln Paulus har fått. Han är utsänd av Kristus själv för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Det är hans uppdrag. Han skriver till sin andlige son Timoteus. Vers 2. Till Timoteus, mitt älskade barn. Och i första Timoteusbrevet såg vi mitt äkta barn i tron. Så det är till honom han riktar sig till. Som en far talar till sin son. Några månader innan, om det ens är det, han kommer att avrättas. Och han vet att hans tid är slut. Så det här är det sista han skriver. Som far till sin son. Och här kommer det här nu då. Vad gör man när man är i slutet av sitt liv? Ja, man reflekterar. Man reflekterar över förfäderna. Och man står i en linje. Och den här linjen ska inte brytas. Den ska gå vidare. Och det arv som aposteln Paulus lämnar efter sig, det är inte pengar. Det är inga gods. Nej, det är en mycket dyrbarare skatt än så. Det är evangeliet. Och han påpekar detta med generationerna. Jag tackar alltid min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. Han kommer från en linje fariseer, vet vi, ifrån apostlagärningarna. En from linje. En linje som har så gott de har förstått och tänkt och så tjänat Gud med hela sitt hjärta. Och även Saul av Tarsus blev farisé. Han fick den bästa undervisningen som fanns att få. Han fick sitta vid Gamaliels fötter och bli undervisad. När Herren Jesus en dag uppenbarar sig för honom på vägen till Damaskus och kallar honom till apostel och uppenbarar den här skatten för honom, evangeliet självt. Och han ser att jag har fått någonting ifrån mina förfäder. Han skriver till Timoteus som känner skrifterna från barnsben. Han är också en som känner skrifterna från barnsben. Han är en person som kan ravla upp stora delar av hela gamla testamentet utan till. Han har fått lära sig. Och det kom från farfars far, från farfar, det kom från pappa, det kom liksom hela vägen ner. Och så fick han sitta vid Gamaliel och få utläggningarna vad allt det här betydde. Han säger, jag tjänar Gud precis som mina förfäder. Och så tar han fram Timoteus. De här verserna vi läste. När jag kommer ihåg dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tron som finns hos dig, som först fanns hos din mormor Louise och din mor Enuise, och som nu, det är övertygad om, också finns hos dig. Och hur de här har tagit ansvaret att undervisa den unge Timoteus i skrifterna ända ifrån barndomen. Han känner från barndomen de heliga skrifterna. Så vi har här en far som skriver till sin son, som själv betonar att han står i en linje av gudfruktiga människor som han tjänar Gud precis som sina förfäder har gjort. Och Timoteus likadant, också i den här linjen av generationer som har fört Guds ord vidare från generation till generation. Och nu kommer han då att enligt hela den här principen överlämna ansvaret för evangeliet till sin andlige son Timoteus. Ja, det är så långt som vi kommer idag. Vi har alltså tagit oss in i detta andliga testamente från aposteln Paulus. Har ni några tankar på det som vi har? Ja, det står så i skriften. Timoteus blev omskuren, det ser vi i Apostlagärningarna 16. Ja, det är ganska intressant eftersom Paulus på andra ställen är så emot att man omskärs. Hans mamma var judinna, hans pappa var grek, och Paulus tar positionen att omskärelsen egentligen i sig själv inte betyder någonting. Det som är viktigt är hjärtats omskärelse. Och det här innebär ju, som jag uppfattade, att det finns en frihet när det gäller omskärelsen också i den kristna tron. Och det är ganska många kristna som praktiserar omskärelse av pojkar. I USA är det ju ytterst vanligt att man praktiserar omskärelse. Och ifrån de som kommer från muslimska kulturer, där är omskärelsen 100-procentig av pojkar. Där är det ett krav med omskärelse av pojkar. Och då är frågan, kan vi så att säga se på det här på ett barmhärtigt sätt? Och jag tycker att vi kan det i och med att vi har det här exemplet av Timoteus. Så till våra afghanska syskon så råder jag dem att omskära sina pojkar. Just på grund av att det är 100-procentigt i den kulturen. Och problemet är att det kopplas ihop så oerhört starkt, detta med religion och kultur. Att det blir ett måste. Man tänker så här att om du blir en kristen från en muslimsk kultur, då överger du dina fäders tro, men du blir också en förrädare. Du förråder ditt folk. Du lämnar så att säga hela din kulturella sfär också. Du blir som en utböling. Och du upphör att vara afghan, kanske man skulle säga. Du upphör att vara allt möjligt om du blir en kristen. Och det här är alltså någonting som är så otroligt känsligt, just omskärelsen. Det gäller alltså för de troende frälsta afghanerna att visa att de fortfarande är afghaner. Att de inte har blivit svenskar eller blivit någonting annat. Utan de är afghaner och får behålla sina namn om de väljer att göra det. Och de får behålla såna här seder som vi inte ser något stort problem med i den kristna tron. Så ungefär tänker vi när det gäller de här sakerna. Jo, och det är ju ett mycket intressant samtal som förs på just det här området. Men där blir Timoteus just ett viktigt exempel på att det här är fullt möjligt att ha en friare syn på det här. Så jag tackar Gud för att Timoteus finns där. Hjälper oss. Ja, det här med arv är ju någonting som man tänker på när man kommer upp i min ålder. När man närmar sig pensionen och så. Och då är det viktigt att man tänker, kan jag ge vidare det som Gud har gett mig? Det här reser till de här olika bibelskolorna och undervisar unga människor i olika länder. Då är det mycket med den tanken som jag tycker att det är meningsfullt att få ge vidare till nästa generation det Gud har gett mig. Och jag kan tacka Gud för Erik Elster som kom hit och hjälpte oss att börja spara all den här undervisningen. Och sen mina kära barn som har hjälpt mig bygga upp en hemsida där allting ligger. Det blir ju någonting som kan lämnas efter till en annan generation. Och det är en sida som används mycket redan idag. Det ligger på 1500 nedladdningar och ljudfiler varje månad. Så det är ju någonting som ges vidare till andra som inte går i Husbykyrkan. Så det blir ju som ett arv. Sen den här hur man presenterar evangeliet för muslimer, den här lilla skriften Messias, har jag tänkt på själv. Det här blir mitt andliga testamente som jag skrivit i en liten, litet häfte. Det är mitt andliga testamente. Och jag visste inte då när jag skrev det alls vad det skulle bli av det, men vi är alltså ute på mer än 35 språk idag och sprids många, många muslimska områden. Så det är mitt lilla testamente som jag lämnar efter mig. Så man tänker så när man kommer upp i de här åldrarna. Vad ska jag lämna vidare till nästa generation? Ska vi tacka Gud tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt underbara ord. Tack för skatten som är förvarad här i skrifterna. Och dessa skrifter som har förmedlats generation efter generation. Tills de kom till aposteln Paulus och tills de kom till Timoteus. Men här sitter vi 2000 år senare och tar del av samma skatt. Halleluja. Vi tackar dig levande Gud. För att du inte är tyst utan en Gud som talar. I Jesu namn. Amen.